Podplay.
Hej hockeyvänner, då säger jag hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Hockeypuls podcast. Jag sitter här i vackra Strömstad med general manager Peter Jakobsson i Färjestad. Och när jag säger vacker då är det väl bara att hålla med, va?
Ja, men det är först och främst stort tack för att jag får vara med. Och sen Strömstad bjuder ju upp till dans och levererar på ett fantastiskt sätt. Galet fint att vakna upp i Strömstad idag till den här omgivningen, till det här vädret. Så det är härligt att vara här.
Bra, då har vi lyft fram den stadens fina sidor här. Då kan vi börja prata hockey som vi ska göra den kommande timmen. Om jag säger att du har byggt ett powerhouse, eller i alla fall kanske att tanken att det ska bli i framtiden. Vad tänker du då? Och då, de som inte hänger med i de engelska begreppen här, kan vi säga maktfaktor då?
Ja, men det är väl klart att efter ett sånt här jobbigt och tråkigt år som det ändå var i hockeyvärlden förra, eller idrottsvärlden, så är det ju otroligt skoj att få möjligheten att kunna bygga ett sånt spännande lag som vi har idag på pappret med några hemvändare och någon som kanske aldrig spelar i Färjestads A-lag i Jakob de la Rose och så vidare. Så att, samtidigt så är det som det häftiga med idrotten, att spela ingen roll vad man heter, utan det är jobbet som ska göras. Så att vi behöver täcka mest skott och vi behöver träna hårdast och vi behöver göra väldigt, väldigt många bra saker för att vi ska bli den faktorn i Hockey Sverige som vi vill och som många runt omkring oss tror att vi ska bli. Men det hänger ju mycket på oss själva, såklart.
Är det bland det viktigaste ni trycker på just nu, att inte bli bekväm och börja ta saker för givet?
Ja, men absolut. Det tror jag är den absolut största, för det är klart att jag har fått mycket beröm under sommaren och det är klart att Johan Pennerborn har fått skrivit att han förfogar över ett bra lag. Killarna har fått väldigt mycket beröm själva, att de är duktiga hockeyspelare. Så det är klart att det har inte undgått någon att vi har fått mycket klapp på axeln. Och då går det inte att bli bekväm eller vara nöjd eller någonting. Och det är inget självspelande piano. Jag tycker matchen igår mot Frölunda, de är lite intensivare, de är lite jobbigare. Lite mer obekväma, så att nej, vi måste göra allt ett par snäpp bättre och det kommer vi göra.
Jag kan säga också att den här matchen mot Frölunda kommer vara ganska inaktuell när det här avsnittet släpps, för det är någon gång i september ditt avsnitt går ut. Men ja, de här hemvändarna då, av alla du har fått till Karlstad, vem var svårast att övertala?
Oj, det var ju en otroligt spännande fråga. Nej, men alltså, jag vet inte. Jakob de la Rose hade ju aldrig spelat i Färjestads A-lag. Och jag vet ju att Leksand låg han väldigt, väldigt varmt om hjärtat också. Och mycket gamla kompisar där. Men sen om han var svårast eller inte. Men det var den sista pusselbiten i alla fall. Och kanske den som, ja men, mest överraskad kanske då. Eller på ett sätt, eftersom han inte hade varit med oss förut. De andra killarna har ändå spelat med oss ett par säsonger tidigare. Så att det kanske var mest överraskande i alla fall.
Hur är det att vara involverad i ett sånt budkrig, om man nu ska använda det ordet?
Nej, men det vart aldrig ett budkrig faktiskt.
Trots att det ryktades ganska hårt om Leksands intresse.
Jo, absolut. Och det, jag tror kanske många av våra killar, både som har stannat kvar och de som har kommit hem, har haft betydligt bättre bud på bordet av andra föreningar. Så att de pratade ihop sig ganska tajt, gänget själva, att de ville hem till Karlstad. Dela hus där och trivs väldigt bra. De har flickvänner som kommer därifrån och ja, barn på förskola och så vidare. Så att de tog ett ganska kraftigt gemensamt beslut att de ville hem till Karlstad och spela och vinna och stå på torget där. Så att vi lite fördel av det. Så att vi krigade egentligen aldrig. Självklart har de bra betalt i Färjestad också, men samtliga hade tjänat bättre på andra ställen, både i Sverige och utomlands. Det är helt övertygad om.
Du har ju skrivit långa kontrakt med dem också. Om jag tänker Mikael Wikstrand, Marcus Nilsson, Linus Johansson, Joakim Nygård till 2027. Jakob de la Rose har vi nämnt. kanske glömmer någon här. Det får i så fall hjälpa mig. Jag tror kanske inte att jag gör det.
Ja, var ju kvar då och skrev tre år där. Så att,
Men är det en medveten strategi från ditt håll eller är det att de här killarna kommer att säga ja, men ska vi köra på det här? Då vill vi ha ett långt lukrativt avtal.
Lite olika såklart, men det är väl klart att Jocke Nygård hade vi aldrig fått hem om vi hade skrivit eller inte ville skrivit så långt avtal. För att han hade ju kanske från Schweiz och andra ställen också. Så att Jocke var väldigt tydlig med att säga att jag vill ha ett långt avtal. Och vi tyckte att det kändes bra att skriva med Jocke. Jocke, 28 år, 34 när kontraktet går ut. Peppa Peppa tar ju tre, väldigt atletisk kropp. Inte varit skadad i några tråkiga delar som ljumskar, rygg eller axlar. Så att där kände vi oss väldigt, väldigt trygga med det avtalet. Så att vi försöker ju bygga kontinuitet. Jag har sagt det förut att det är svårare och svårare att bygga kontinuitet i Sverige. Om man då tänker kanske som Färjestad hade förut med Rickard Wallin i spetsen och Jörgen Jönsson, Skellefteå eran med Jocke Lindström och company. Så att jag tycker att det känns jäkligt skoj att få bjuda våra fans och partner och alla i Karlstad med sådana namn som kan vara kvar under lång tid, som vi vet trivs där, som vi trivs med, duktiga hockeyspelare och bra människor.
Men det finns ju alltid ett risktagande när man skriver de här långa avtalen, för man vet ju inte hur det kommer falla ut. Och de här spelarna blir ju trots allt äldre, så hur har du konstruerat kontrakten för att de ska vara fördelaktiga för Färjestad över lång tid?
Nej, men det är klart att det finns incitament eller vad det nu heter som gör att det kanske behöver presteras och levereras i slutet av avtal för att behålla lön och sådana saker. Annars så kanske man får gå ner lite i lön. En del är poängbaserat och sen kan det vara andra saker också. Så att det står inte skrivet att det kanske är samma lön under alla år, utan det kan skilja lite på slutet där.
Så det blir som en stege om vi ska ta 3 eller 5 års avtal. Man känner kanske mer första året än femte året. Till
exempel. Kan det ju vara. Och sen några kanske till och med spelar billigare i år eftersom det är ett första pandemiår. Och sen i mitten kanske det är bra betalt och så på slutet blir det lite mindre betalt. Så att
det snackas om att Nygård gör det.
Det vet jag ingenting om.
Det borde väl veta med tanke på att det är du som sitter och skriver om det här avtalet.
Ja, det är väl det. Det är väl det.
Men när du säger att det är prestationsbaserat, kan du gå lite mer in i detalj hur det funkar? För det känns som att det kanske inte är jättevanligt i svensk hockey att man har sådana.
Ja, men det kan nog vara det, tror jag i alla fall. Vi har väl haft det tidigare också. Om man uppnår vissa poäng eller om man kanske är en defensiv back och spelar plus i plus minus och sådana saker. Så att det finns väl lite olika delar man kan dela upp det på och installera i ett avtal. Men det vanligaste är väl kanske poäng, att man gör mål och assist.
Då är det en grundlön man har och så får man adderat som en bonus helt enkelt.
Ja, det kan ju vara bonus efter säsongen. Eller så kanske om du uppnår 50 poäng så kanske du hoppar upp på en annan lön år 2 och så vidare. Då. Så att det finns väl olika metoder för det där.
Som du nämnde, du har ju fått beröm för det här lagbygget och att det är väl konstruerat här inför säsongen. Ni har ju favoritskapet på er. Men det kommer ju också med någon slags indirekt eller direkt press faktiskt också på att nu måste ni leverera. För vad händer annars? Tänker du de tankarna?
Nej, men det har jag aldrig gjort egentligen i det här jobbet. Vi har jobbat med de frågorna och kommer jobba med de frågorna. För det är en stor fråga vi har att hantera press. För det är klart att media hemma i Karlstad och fans och omgivning har ju, de längtar ju lika mycket som vi och det håsas lite grann. Och det är klart när de här namnen dyker upp så blir det ett intresse kring det, vilket är fantastiskt roligt. Men sen jag klev in i det här så har jag kanske inte riktigt tänkt på det sättet. Nu är det 50 året jag får hålla på i Färjestad och jag har i stort sett njutit varje sekund och det är nynnest att få hålla på med det här. Så att, nej, jag ser det nog mer som möjligheter än att se det på något annat sätt. Men det är klart att förra året när vi kommer 8 med det laget vi hade då, då är det jobbigt. Det är inget att hymla om. Det var ett tungt år och vi hade 3 bra år innan med mycket publik och ett bra drag i Karlstad. Så förra året var det var segt, det var tråkigt, det var jobbigt på alla sätt och vis. Så att, där ska vi ta lite revansch i år, har vi tänkt.
Men du säger att ni måste lära er att arbeta med pressen. Hur gör man det som organisation?
Dels har vi diskuterat själva, både ledare och spelare. Dels har vi tagit in extern hjälp som har haft både föreläsning och individuella samtal. Och vi kommer fortsätta med det under säsongen också.
Finns det möjlighet eller har ni redan det insatt i form av mentala coacher som hjälper laget och er ledare?
Vi har en del som har sina egna. Och det är klart, Vi har ingen som jobbar med laget dagligdags, det har vi inte, utan det är väl mer att de har sina individuella. Sen har vi ju tillgå om vi vid behov, absolut, det har vi.
Apropå Färjestads hjärtan, vi har ju varit inne på spelarsidan nu. Pelle Pressberg, Thomas Rodin kommer in bredvid Johan Penneborn. Vad ser du att de ska tillföra som kanske Jeroen Dahlgren och Peter Popovic inte gjorde? För det var ju en stor snackis också, nu är det några månader sedan när de kom in inför slutspelet förra året.
Nej men absolut, och det var kanske var lite oväntat för många att vi gjorde den rokaden. Men där
då... Ångrar du någonting i det?
Nej, det gör jag inte, utan nu rådde vi inte på Växjö där. Men där vi stod och stampade just där och då så kände vi att vi var tvungna att göra någonting. Så att det valet stod jag fast vid att det var helt rätt. Och,
ja, men de som säger att det är fegt att inte ta hela ledarstaben då, när man väl ska göra en förändring, vad tänker du om det?
Nej, men jag håller inte med. Vi är nöjda med det Johan Penneborn presterar och levererar. Så att, nej, jag känner inget bekymmer alls med det. Han står för väldigt, väldigt mycket som vi tycker om. Många av de här killarna som har stannat kvar och kommit hem igen vill spela under Johan Penneborn. Så att nu har Jerium varit med oss i 4 år och han och Johan känner han sedan tidigare. Så att jag tyckte nog att det var ett bra steg för Johan och ett väldigt bra steg för Jerium att de fick sära på sig helt enkelt. Jag tror det kommer vara nyttigt för bägge två. Det blir kanske lite slentrian ibland när man känner varandra så väl och kanske ja, vet vad den andra tycker och oftast tycker samma saker och sådär. Så att jag tror det var nyttigt för dem att sära på sig helt enkelt. Så att Pelle och Toto kommer ju in som, vad ska vi säga, två gamla legendarer i föreningen som de är. Och de vet ju och har ju varit med och vunnit som spelare, både 4 guld och 3 guld där. Så att de vet vad som krävs i Karlstad och Färjestad. Lite olika personer. Pelle kanske lite mer individualist, jobbar med de små, små detaljerna. Toto har ansvar för backarna, men kanske är lite yvigare i sina gester och kanske är lite mer högljudd. Och driver på, så att jag tycker att det finns bägge ingredienserna där.
Min bild av Johan Penneborn är att han är en demokratisk ledare som gärna ser att andra tar steg framåt och tar ansvar. Hur ser du arbetsfördelningen där och vem som ska göra vad?
Ja, men du har rätt, Johan jobbar med människorna och Johan är en modern ledare och det är därför han har varit kvar så länge hos oss i Karlstad. Förhoppningsvis kan bli det tills vidare också, så att jag tycker det är ett bra sätt att leda föreningar på det sättet eller leda vilket arbete som helst på det sättet. Så att, men det kommer vara en sån fördelning här också att alla kommer komma till tals. Johan är väldigt duktig på att skjuta fram sina medledare som man då kallar dem. Inte assisterande coacher utan det är medledare. Så att det blir alla får tycka till och alla får säga och alla får åsikter.
Är det där ett uttryck som du gärna använder eller är det Pennebornes?
Nej men det är nog Johan Pennebornes från början. Absolut, det är det.
Gällande spelarbudgeten, den snackas ju alltid om när det är silly season-tider som vi trots allt ändå är inne i. Sen kanske ni har stängt butiken, who knows? Måste ställa den frågan, har ni gjort det? Nu är det några veckor kvar tills det här avsnittet släpps, så det kan ju hända. Ni tog in Anton Karlsson den här veckan.
Ja, men vi testar Anton här eftersom vi hade lite skavanker på backsidan. Så att, men det vill jag aldrig stängt höll jag på att säga, för vi vet ju aldrig vad som händer. Skulle det bli skador på fel spelare så är det klart att då måste vi ut och leta. Så att jag vet inte om dörren alltid är halvöppen kanske.
Men det sägs ju att ni har tittat på målvakter. Har ni gjort det?
Ja, men det vi tittar på målvakter, vi tittar på backar, vi tittar på forwards, vi tittar på alla som
är där. Det var inte så specifikt svar det där.
Nej, inte. Det var inget specifikt alls någonstans. Nej, men det är väl klart att vi tittar på vad som finns där ute. Och det är väl ingen hemlighet att jag har pratat med Haukeland och jag tycker att Haukeland behöver bli jämnare. I stunder förra året så var han lysande. Som var det kanske mindre lysande vissa stunder och det kravet har Henrik Haukeland på sig själv också. Och det är klart att Jesper Eliasson kanske inte fick så många matcher som han ville förra året. Tanken var att han skulle spela allsvenskan men nu vart det utomlands istället i Salzburg. Men vi har gjort den här resan med ett par stycken tidigare med Adam Werner, Arvid Holm och ta in en ung, om vi då ser andra keeper från början, som nästan har växt ut och kanske blivit den första keeper och Jesper ligger ju väl i fas med både Adam Werner och Arvid Holm i samma ålder. Så att jag tror Jesper kanske kan överraska lite också och flåsa Haukeland i nacken.
Och i så fall blir er första målvakt för säsongen 22-23 då? Att det kanske finns den planen också?
Ja men alltså, vi vill ju ha en utveckling på killarna och även på målvakterna såklart.
Spelarbudgeten. När du och jag stod och pratade i Karlstad i mars tror jag det var. Då pratade vi om en pandemikonsekvens och kommer det innebära för svensk hockey och Färjestad specifikt. Och då sa du att ja, vi kan nog vänta oss att det är en 15, kanske 20% minskning av spelarbudgeten. Vad blev det till slut?
Nej, det var väl kanske inte, om jag ska vara riktigt ärlig. Vi började väl på ett betydligt lägre belopp än vad jag kanske sitter på idag. Sen så dök de här namnen upp. Det var väl kanske Wikstrand och Marcus Lillis Nilsson som räckte upp handen först och sa att de ville hem och spela. Och det är klart att det har ju spelat oss lite i händerna att killarna ville hem och att vi kanske inte har kunnat erbjuda riktigt det de har velat ha. Men de har velat hem till ett Karlstad ändå. Sen ramlade ju på och fler namn ville hem. Så att jag fick ju såklart gå till min vd Stefan Larsson och gå till en styrelse och sa att de här killarna har vi möjlighet att få hem. Så det är ett val som Färjestad BK har gjort med styrelsen och vd:n, att vi har fått, eller jag har fått den möjligheten att plocka hem dem. Sen så tror kanske människor att det är en ohyggligt mycket större budget än förra året. Men det är det inte alls, utan vi kanske är snarare jämlikt.
Den ligger i linje med tidigare säsonger.
Ja, det gör det. Det är skillnaden, att vi kanske omfördelat lite grann. Backsidan var ju mycket, mycket dyrare förra året än vad den är i år. Så det är klart att forwardtiden är mycket dyrare i år. Så att det är mer en omfördelning av pengarna faktiskt.
Och det är en strategi som du själv har valt, att kanske lasta lite tungt på några enskilda individer på backsidan och så lite lättare löna
ja,
poster på
ja,
de andra
absolut.
Backarna.
Det var väl, vi kanske tyckte med facit i hand att vi var lite mätta eller breda på backsidan förra året. Vi hade Jonathan Blam och Måsik som importer på läktaren. Och det blir aldrig bra när du har så bra betalda spelare på läktaren. Så att det var en liten läxa vi lärde oss. Att det var trångt på backsidan. Så då kanske det är bättre att lasta på några stycken som ska ha lite mer istid helt enkelt.
Men vi måste också bara ta de här längre kontrakten. För jag kom på en fråga kring det. Är det, alltså pandemin, är det också liksom en följd till att ni har skrivit de här avtalen så pass långa? Att ni vill sprida ut risken på något sätt? Eller då?
Nej, jag tror kanske att det är ju killar som vi känner till som har varit och är duktiga och bra människor som jag sa. Så det är klart att vi vill behålla dem i Karlstad för att vi vill ha en kontinuitet i ett hockeylag mot våra partners och fans. Men sen tror jag att det har spelat oss i händerna lite grann med pandemin, att killarna kanske vill ha en trygghet. Så den delen tror jag att killarna kanske tyckte det är jobbigt att vara iväg när du sitter i karantän, du får inte gå ut och det är svårare då. Och då kanske man blir lite trygg och vill vara hemma i Sverige istället.
Det sägs ju, eller vad man hör, att i SHL så finns det spelarbudgetar från kanske 35 miljoner där Oskarshamn Timrå ligger upp mot drygt 50 miljoner. Var placerar vi in Färjestad här?
Jag tror att vi är topp 3, topp 4. Och det vill vi vara och det ska vi vara. Vi har de förutsättningarna i normala tider med väldigt, väldigt goda partners, och det har vi haft nu även i pandemitider. Väldigt goda fans, väldigt goda möjligheter. Så att vi hymlar inte om att vi ska göra allt för att försöka vara där uppe och ha de bästa hockeyspelarna. Är du duktig i Sverige så kommer vi jäkligt gärna, ursäkta språket,
ja, det är okej.
Vara där och rycka i dem, för vi vill att de bästa ska spela i Karlstad. Så det skäms vi inte för att säga, utan vi jobbar efter att ha en så hög spelarbudget som möjligt och kunna erbjuda spelarna bra betalt och ha de bästa hos oss. Så att det är inget vi sticker under stolen med.
Hur har ni prognostiserat för publikläget den här kommande säsongen? Med tanke på att ni ligger på ganska hög spelarbudget.
Ändå. Ja, vi har gjort lite uträkningar där. Vi har ju ingen aning. Det är ju hur långt det är ett snöre. Så att det är ju svårt. Men kan man kanske få in 50% över säsongen ungefär, att det kanske är lite mindre här i början, 25% kanske, kan vi ha 2000-2500 i början på serien och kanske avsluta med fullt hus där från februari någonstans och framåt, så kanske man hamnar på 50% beläggning och det är väl där någonstans vi har budgeterat med.
Och då blir det ett plus minus noll resultat i bokslutet?
Jag tror till och med att det blir någon krona minus.
Det är alltid så intressant att sitta med en sportchef slash general manager. Vad är det general manager vi jobbar
alltså,
på?
Eller? Jag var ju det, höll jag på att säga, när Thomas Rudin var sportchef.
Ja. Men vad är du nu egentligen? Det?
Jag kallar mig egentligen sportchef, det gör jag. Men Säg att jag är sportchef och general manager då. Så att jag gör två jobb.
Men det har ju byggts om lite i toppen där i Färjestad under åren. Stefan Larsson har ju varit general manager och vd inledningsvis när du klev in i klubben 2017 där också. Hur ser det ut i dagsläget?
Nej, men, han är vd och jag är GM/sportchef. Så att jag jobbar med sporten och han har ju ett övergripande ansvar, absolut.
När får du in en person bredvid dig då?
Det vet jag faktiskt inte. Nu tycker jag att vi har så tätt samarbete ändå. Jag och Toto jobbar ihop där ett par år och jag känner ju Toto, Pennan och Pelle så bra. Så att jag, just här och nu så känner jag inte något jättebehov av det. Nu kanske det är lite fel tid att säga det när vi har fått många hemvändare som har sina egna hus och boende och lägenheter och bilar. Så att det har varit en enklare augusti så här långt.
Det är inga många flyttlådor och sånt.
Nej,
som
det har varit faktiskt en otrolig skillnad mot vad det brukar vara. Så att det har varit lite lugnare på den fronten.
Men jag har för mig att för några år sedan pratade om att Färjestad som organisation behöver utöka så att då man kanske ska titta på scoutspåret för att du ska få assistans.
Absolut.
Är inte det nästa steg? För när ni kastar in så mycket pengar på spelarsidan så borde man väl också investera på ledarfronten, tänker jag.
Ja, men absolut. Och det har vi gjort också. Vi, runt A-laget så är vi ju... Ja, vi är väl 11 med mig runt A-laget. Med all fysio och material och fystränare och så vidare. Och sen har vi ju en väldigt bra junioravdelning också som vi satsar ganska mycket pengar på. Där vi också har gjort om lite grann. Så att jag har en junioransvarig som heter Fredrik Jonsson som jag kommer bolla lite med. Som jag kan ta hjälp av och kan hjälpa mig och kanske åka iväg och kika. Sen har vi fantastiska hjälpmedel idag. Via datorerna så att vi kan följa spelare och få matcher väldigt, väldigt snabbt. Så att det kanske blir, självklart måste man ut och titta live också. Men vi har ju väldigt mycket information att tillgå.
Det var det jag tänkte fråga om. Undervärderar man ändå inte den biten? För man vill väl gärna vara på plats på hockeyallsvenska matcher. Kanske i finska ligan, kanske i Tyskland, kanske i Schweiz eller Ryssland. För att se de här spelarna som ni eventuellt ska lägga pengar på.
Varje dag i veckan. Och man kanske inte åker ut första gången. Men då kanske man har skaffat sin uppfattning via datorn. Sett ett par matcher. Och sen kliver du ut och ser dem live då. Så att, men självklart man får en helt annan känsla när man kanske sitter i arenan och kollar hur de åker till båset och hur de är på uppvärmningen och så vidare. Så att det är klart man måste vara på plats.
Jag inser när vi sitter här och spelar in så poppar upp fråga efter fråga och vi har ju faktiskt inlett maxpulssegmentet trots att jag inte har nämnt det för lyssnarna eller för dig. Men upplägget som sådant är att du ska få några snabbfrågor skickat mot dig och sen har jag fördomar som jag har snickrat ihop också. På hemmaplan.
Yes.
Då är frågan hur många som kommer stämma. Vi inleder alltid med de här snabbfrågorna. Bästa sportchefen i Hockeysverige?
Peter Jakobsson.
Det var lite kaxigt.
Ja, men jag jobbar ju i en förening som ger mig möjligheterna. Så att, jag får väl säga det.
Alltså jag gillar det där svaret för jag har ju haft en del sportchefer med. Ingen har sagt det själv.
Oj.
Det gillar jag att du bröstar upp det här faktiskt.
Ja, men det, någonting måste man ju sticka ut med och reta Sylvegård & Company.
En okänd talang.
Fotbollsjonglering.
Mm-hmm.
Mm.
Okej. Okay. Du lirade när du var yngre?
Spelade fotboll när jag var yngre. Så att, stod och jonglerade väldigt mycket. Så att, jag märkte det i somras när jag hade lite tävling med några kompisar där hemma. Att takterna satt i.
Var du en av de här kidsen som satte sig och liksom kunde jonglera samtidigt som du låg ner och att du kunde...
Nej, jag fick stå. Det fanns inte på min tid. Så okay. Jag stod då. Det
är kanske ett 2000-talsfenomen.
Jag tror det.
Sitta ner
och
jonglera. Vad är rekordet då?
Ja, men det är över 1000, absolut.
Åh, herregud.
Jamen.
Mäktigt. Din bästa värvning?
Ja, men den frågan har jag faktiskt fått förut. Så att, det finns ju några stycken såklart. Men... på det sättet som kanske Gustav Rydahl har växt ut efter 6 år i SHL där han kanske var en 12, 13, 14 forward och växer ut och kommer hem och blir en landslagsspelare. Så att det, jag får nog säga Gustav Rydahl.
Din sämsta värvning?
Ja, den kommer nog ganska fort. Ville Leskinen.
Okej. Okay. Vad var det som gick snett där då?
Han var ju just där och då en av Europas mest jagade hockeyspelare. Jag hade sett han ganska mycket, vi gillade det vi såg, han var intensiv, han var, ville ha pucken, han såg intresserad ut på isen och allting. Tyvärr så stämde det ingenting när han kom till Karlstad. Stod rätt still och hade inte den glöden och den farten. Så att ville gå kille, absolut, men det stämde inte när han kom till Karlstad. Så att den får jag ta på kontot, mindre bra värvning.
Hur mycket pengar kastade ni i sjön den gången?
Ja men det var några kronor absolut, det var det ju, men samtidigt ville ju Wille spela hockey och vi hade ju inte plats för honom. Så att oftast när det blir sådana krockar så man löser dem, men samtidigt så kostar det lite pengar. Och det är klart att min vd och en styrelse vill ju inte att jag gör för många sådana, absolut inte.
Är du redo för de här presumtiva tankarna som jag nu har om dig som både människa och kanske ledare?
Det vet jag inte. Det får vi se.
Du är och har alltid varit en screwdriver-man.
Screwdriver-man, då menar du?
Vodka och juice.
Oj. Ja, men jag köper det då. Ja.
Är det så?
Jag köper det, ja.
Jaha, okej. Okay. Så när Peter Jakobsson har stått på förfester under de här åren som har gått, då är det en screwdriver du blandar för att komma igång.
Jag tänker nog mer på när vi var med Västerås en gång i tiden på Alcudia. Då var det ett par dagar av vodka och juice. Så att det där får du rätt om, men det är ju länge sedan.
Okej, det är inte en drink, eller det är väl en grogg snarare som du dricker idag?
Nej, det är det inte.
Okej, men du har varit en screwdriver-man då, kan man säga.
Ja, men du får ett halvt rätt för den, absolut.
Ja, det är jag nöjd.
Det får du.
Du är trött på att det jämt ska skojas på ett eller annat sätt om ditt gotländska ursprung när det är sportchefsmöte i SHL.
Nej, det är inte. Ingen fara alls. Utan det är hur lugnt som helst.
Jag tar en kollega i örat här som hjälpte mig med den här fördomen. En skånsk sådan, och sen förstår alla vem det är.
Jamen.
Alltid i din frys ett 9-pack billig spampizza.
Nej, det finns det inte.
Är du så... Gorbis alltså?
Inte ens det. Jag är mer av färdighämtmat. Okay. Så att det kan nog oftast bli en caesarsallad eller någon annan form av mat som är hämtad direkt. Så att det är, ibland händer det att det kanske blir någon fryst paj eller någonting. Men det handlar lite, det känner jag.
Okej, så det är inte Karlstads mest eminenta hemmakock jag sitter här bredvid alltså?
Kanske den minst, men en av de absolut mest frekventa när det gäller att hämta en caesarsallad på vissa restauranger, absolut.
Mm-hmm. Men vad gör du allra helst när du ska koppla av hemma i Karlstad? Nu är vi inne på matspår, men det finns ju andra saker också i livet som man kan uppskatta.
Nej, men sista året har jag gått väldigt mycket. Ibland både före jobbet och efter jobbet. Det var väl en fördel med pandemin, att det varit lite mer tid. När man inte åkte på ett hockey-VM, det var inte ett slutspel i hockey och så vidare. Så att det har jag försökt att vara ute mer och gått. Just nu har jag fått lite ont i ett knä, så jag ska faktiskt in och justera det här om några dagar. Men,
gammal hockeyskada?
Faktiskt sen 97-98 ett gammalt korsband och ledband, så att det har väl gjort sig påminn då. Det behöver väl bytas ut en knäled eller något i den stilen.
Hur många skavanker har du?
Nej, egentligen är väl bara det som jag tycker själv, men det är kanske andra som tycker att jag har fler skavanker.
Vad menar du då?
Nej, jag skojar. Men det är väl någon axel som hoppar ur led och sådana prylar, men jag har klarat mig ganska bra ändå, det tycker jag. Men golf håller jag på med, det tycker jag är vansinnigt skoj. Spela golf med kompisarna på sommarhalvåret. Det är riktigt skoj. Så att, men under säsong så blir det ju nästan så att tvn står på med någon form av hockey varje kväll. Så är det faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Men det där knät, det kanske var värt att dra på sig den skadan med tanke på att ni ser det mer och blir mästare.
Ja, nu missar ju det. Var tur att jag fick vara med på isen första året och vinna då. Så att, det är inte riktigt lika roligt att vinna på läktaren.
Nej, vann på hemmaplan först.
97 vann vi på hemmaplan, så då var det skönt att få vara med och peta in en puck på Müllers där, så att det var härligt.
Kommer ju senare till faktarutan, och där är din största höjdpunkt i karriären. Jag kan tänka mig att den där är ganska högt upp.
Kanske.
Det har funnits tillfällen då du faktiskt önskat att din son Carl spelade ett annat SHL-lag. Främst för att slippa alla belackare som grymtat över att, aha, inte konstigt att sportchefens son får en plats i Färjestads A-lag.
Absolut, det har det verkligen gjort. Jag får nog faktiskt berömma Carl på ett otroligt, kanske blir lite känslosam, men ett otroligt sätt. Så mycket, ursäkta, skit som man har fått utstå som 17-18-åring, det ska man kanske inte behöva utstå när du idrottar och spelar hockey. Jag brukar vända på det och säga att hur många 17-åringar kan fixa ett sånt jobb till sin pappa? Med tanke på att han flyttade dit som 14-åring och bodde själv i Karlstad under 3 år och spelade landslagshockey och var en framgångsrik junior som Färjestad trodde på innan jag fick mitt jobb. Så att det är klart att jag hade önskat att han fick beröm för den killen han är och har gjort en väldigt bra hockeyresa. Så att det har varit en tuff tid både för han och som sagt beundrar han enormt mycket att han har varit så stark och kanske klarat av det. För att det är klart att jag har blivit ledsen emellanåt när man har läst sådana saker. Och det är klart att hans mamma och hans syster också blir lite tagna emellanåt när man läser sådana saker. Så att det samhället är, det är tufft där ute, det är ett hårt klimat. Så att det har varit jobbigt, absolut.
Hur har det kommit till er då? Är det via sociala medier, eller mejl, eller är det folk som ringer?
Nej,
eller?
Det är ju såklart att det är sociala medier, det är det, absolut.
Och hur reagerar ni som familj? Alltså, hur pratar ni med Carl just om den här biten?
Nej, men Carl, som jag säger, han har varit väldigt, väldigt duktig på att stänga av. Men det är klart att någonstans kanske det kommer i fatt. Och det, nu har han ju varit van, jag har ju varit ledare för han sedan han var 5-6 år. Så han har ju alltid sett mig i omklädningsrummet. Så att för han är ju ingen stor apparat. Men det är klart, första året när han kom upp i A-laget. Jag kanske gick omvägar. Jag pratade ju aldrig med han. Han var den, när vi gick runt efter en match och körde high five, så kanske jag lät bli att köra high five med han. För att det inte skulle bli någon form av...
Du vill inte bekräfta de här fördomarna egentligen?
Ingenstans. Och det har jag kanske haft med mig sen vi spelade hockey, eller han spelade hockey på Gotland. För att kom de in 5 stycken i båset, så kanske jag berömde 4. Sen berömde jag Carl i bilen hem.
Men alltså, det man i så fall ska säga är att han har haft en tuffare hantering än de flesta spelare just eftersom att han är din son. Så det är snarare motsatta, hävdar du?
Absolut, absolut. Jag har oftast högre krav på han. Och det har ju omgivningen också. Så att hade han hetat något annat namn, så hade han haft en annan och betydligt lättare resa.
Vad vill du säga till alla de som tror att du är inne och petar i att okej, nu ska Carl spela i den här kedjan, nu ska han spela i den här formationen, eller i det här numerära överläget?
Det är ju, ursäkta språket, bullshit. Det funkar ju liksom inte när du jobbar i en förening som strävar efter att vinna SM-guld. Det är ju mitt jobb det hänger på. Det är ju Johan Pennerborns jobb det hänger på. Så att vi spelar ju det bästa laget. Och ja, där har han varit med. Så att nej, skitsnack.
Hur är det att ändå ha på något sätt honom att tacka för att där du är idag, hade inte han flyttat till Karlstad, hade han inte kommit dit som 14-åring, då hade ju aldrig du blivit general manager sportchef i Färjestad också.
Nej.
Han gav dig möjligheten på något sätt.
Han gav mig möjligheten, för som sagt, han flyttade ensam när han var 14 år. Det kanske inte är att föredra att bo ensam när du går i årskurs 8 och 9, men han löste det. Jag hade möjligheten att jobba på den tiden med pension och försäkring, så jag var i Karlstad varje fredag, lördag, söndag. Jobba fredagar med pension och försäkring. Kolla 5-6 hockeymatcher på helgerna där. J18, U16, J20 och A-lag. Så att jag gick ju i byggnaden nästan som en anställd. Jag hjälpte många i föreningen med pensionsbitarna. Så att du har helt rätt. Jag hade aldrig fått möjligheten att jobba med det här om inte han hade varit så tuff och tagit steget och flytta när han var så ung.
Nu när jag börjar tänka på mig själv som 13-14-åring, det är inte det lättaste. Alltså, hur kom han fram till det att han ville göra det på högstadiet? För det är ju vanligt att, ja, men till hockeygym, då gör man den flytten. Men...
ja, jag hade en... jag jobbade tillsammans med en kreativ herre hemma på Gotland som heter Örjan Lundgren på Pensionsplanering AB, som vårt företag hette. Och han såg väldigt mycket saker och var rätt öppen. Så han sa, du, det kanske läger att flytta Carl till Karlstad. Han kan väl spela hockey där och du kan ju jobba i Stockholm och Karlstad. Jag frågade, är det okej att jobba på det sättet? Ja, för mig spelar det ingen roll vart du jobbar, bara att göra affärer. Så att han var väldigt öppen och såg bra saker på det sättet. Så att Carl spelade alltid med äldre hemma, så att det var väl nödvändigt kanske att komma iväg för att lära sig att träna på ett bra sätt och tävla på ett bra sätt. Så att jag tackar både Örjan Lundgren där som såg de möjligheterna, jag fick de möjligheterna och jobba mycket i Karlstad och kunna vara där och stötta Carl.
Du har i diverse hockey- och vänkretsar dragit skämt som, jo, men jag har ju lärt honom allt jag kan när Niklas Lidström kommer på tal.
Absolut, det har hänt. Det är jag helt övertygad om. Absolut. Hade inte jag åkt hem det här jullovet så hade det varit jag.
Kommit här också alltså. Nej, men alltså, ni har ju en gemensam historik där i
absolut.
Västerås. Ni är bara ett år som skiljer er åt.
Vi spelade tillsammans i juniorlaget där i Västerås. Och Niklas var en ett år äldre, som sagt. Tyst låten, smög lite grann, puckskicklig, bra skridskoåkare. Och jag kommer ihåg, jag tror att jag åkte hem ett jullov där vi spelade ihop i juniorlaget. Och vips efter jullovet så såg man inte röken av honom, för då var han uppe i Västerås A-lag konstant. Så att häftig resa.
Ja, hur var det att följa på nära håll?
Ja, men det var rätt häftigt, det var det. För då var det ju så pass nytt när de här stora höjdarna kom och tittade på Niklas och smög i korridorerna. Och Christer Rockström var ju där, det var han som draftade han. Och det var väl några Donny Mien, någon stor advokat där borta, eller ja, agent. Mm. Så att det var ganska mycket hysteri, kanske tufft att säga, men nästan så mycket hysteri det kunde vara på den tiden. Idag är det ju så otroligt mycket större, men det är klart att
det är småpotatis idag, men där och då där så och kan då jag tänka mig att ni tänkte, vad är det som hände just
mycket här? 1988 eller 89 eller vad det nu var någonstans, så att det var häftigt att följa på så nära håll.
Men att komma upp i Västerås under slutet av 80-talet, början av 90-talet, det är ju en framgångsrik era i klubbens historia. Alltså om vi ser tillbaka på de senaste 30-40 åren så är det den mest prominenta tiden.
Ja, men absolut.
Etta i serien, i semifinal, det hade ett fantastiskt lag. Vad var det som gjorde att Västerås frodades då, som det hockeylaget
var? Men då fanns det väl egentligen tre hockeygymnasium, riksintag. Det var det väl Skellefteå, Övik och vad heter det, Västerås. Så att de bästa samlades ju där. Och vi hade ju ett gäng födda 68 med Leif Rolin, Popovic, Thomas Strandberg och några till. 69 har kanske inte varit på riktigt samma sätt, men sen kom ju killarna födda 70 med Stefan Hellqvist, Patrik Julin, Lidas. Vi 71 var ju Micke Karlberg, Patrik Zetterberg, Tommy Salo, Fredrik Nilsson, Marcus Turesson. Ja, så att det var ju idel landslagsspelare på juniorsidan överallt. Så att det var ju lite kanske som Öviks killarna har berättat, det var nästan tuffare på träning än vad det var på match. Och vi vann ju ett antal, vad heter det, J18 och J20 SM där innan Foppa och gänget tog över med 73-orna ifrån Modo då.
Men hur var det att tillhöra den skalan och ditt hjärta vilade också hos Västerås trots din starka anknytning till Färjestaden?
Ja, men det gör det. Jag bodde ju där i 8 år och fick som sagt vara med och vinna serien och ändå spela semifinal där. Så det var ju en härlig tid. Det var ju en häftig tid när man fullt i Rocklundahallen, bra drag där. Så att det var ju otroligt roligt och vi var ju ett gott gäng som kom upp, många unga killar då. Så att det är klart att Västerås klappar lite extra och jag är ju god vän med Patrik Zetterberg som har gjort ett fantastiskt jobb där nu. Så att jag vurmar lite för Västerås också, absolut.
Du, de här 71-erna, du nämnde ju Mikael Karlberg och Thomas Salo också. Alla har ju någon gång i sina ledarkarriärer varit sportchef. Vad är det som gör att så många från den kullen från just Västerås?
Ja, det var också en intressant fråga, för det har jag faktiskt inte tänkt på, men du har helt rätt. Och just nu är det ju Patrik och jag då, men det säger
men Challe är ju
Challe har varit i Leksand och Tommy har också varit i Leksand, så att det vet jag egentligen inte. Ett brinnande hockeyintresse kanske, så att vi älskar ju den här sporten.
Men det är inte att ni där och då pushade varandra att bli bättre hockeyspelare och att det följde med sedermera också, att hockeyintresset har brunnit för er allihopa och att ni...
Ja, det är väl svårt att svara på. Man kanske, vissa kanske har varit lagkaptener hela livet i sina lag och kliver vidare. Jag kanske inte var det på seniornivå, men jag kanske var det på juniornivå, att man var en ledare. Kanske något år i senioromklädningsrum också. Men jag kanske inte ser att alla har varit det, så att det är väl inte riktigt så heller då. Så att det är kanske tillfälligheter, jag vet inte.
Ja, dags för faktarutan att ta vid här i Hockeypuls podcast. Och du har suttit och räknat lite på fördomarna här. Att vi kom fram till 2,5 rätt av 5. Jag känner mig ändå nöjd med det. Vad tycker du?
Ja, men jag tyckte godkänt, absolut. Så att... Det var bra att du luskade ut den där vodka-juicen på Alcudia 1991 eller någonting.
Bara magkänsla för det. Jag har faktiskt inte researchat fram den överhuvudtaget. Men om jag ska ligga på 50% i mina poddar här, vad ska Henrik Haukland och Eliasson ligga på i vinter för att du ska vara nöjd i räddningsprocent?
Nej, men ska vi vara med och hota så behöver vi vara där uppe. Ja, topp 5 på målvaktssidan, så är det. Och landar du på 91,5 eller någonting i den stilen. Kanske till och med någon promille till. Så att där uppe behöver vi vara någonstans.
Mm. Nu har vi några punkter i faktarutan som jag ska bomba dig med.
Yes.
Är du redo?
Vi kör.
Smeknamn?
Ja, Rauken.
Okej. Okay. Förklara.
Ja, men det finns ju några gamla stenar där hemma som kallas för raukar på Gotland. Så att,
det är inte att du liknar rauk.
Ja, det kanske också. Jag är still som en rauk. Men det var väl Robban Nordmark som startade upp den en gång i tiden i Västerås. Så att, den hänger väl med lite, lite grann från gamla tider. Här i Karlstad har jag mest blivit PJ.
Jag vet inte varför, men känns det inte som att Rowan Nordmark är alltså nummer ett på att hitta smeknamn åt folk?
Jag
alltså tror att det är en egenskap som är väldigt god hos honom.
Hitta uttryck på allt möjligt. Robban är ett unikum på att hitta uttryck. Det är han.
Alltså, nu när jag tänker efter, ni hade ett väldigt profilstarkt gäng där. Alltså.
Absolut, det hade vi.
Det måste ju vara roligt att stöta på dem i hockeykretsar nu också, med tanke på att det är en ganska liten bubbla i hockeysverige.
Ja, men det är väl det som är fantastiskt. Då har man då kanske upplevt saker tillsammans, så sitter det ju i. Träffar jag Robban och vi spelar ihop för 25 år sedan, så är det ju som igår. Eller någon annan för den delen också. Så att, men som sagt, du nämnde Västerås där. Och den backbesättningen gick inte av för Hacko med.
Den hade du gärna haft i Färjestad.
Ja, den var stabil.
Kanske.
Det var den faktiskt. Jag var väl den enda backen av sex som inte spelade i landslaget. Så att, resten fick vi spela i landslaget.
Ålder?
Ja, jag fyller faktiskt 50 år i december.
Mm. Då kommer det tidigt grattis här då.
Ja, stort tack, stort tack. Eller... jag vet inte om det är något att tacka för, men jag säger det ändå. Tack.
Det tycker jag absolut. Tack, tack. Mäktiga 50, och förhoppningsvis så får du väl fira med ganska många gäster om pandemiläget tillåter.
Om du har släppt någonting, ja, får vi hoppas.
Har du några planer?
Nej, ja, inte riktigt ännu. Det är för mycket sol och sommar ute.
Fordon?
Volvo.
Mm-hmm. Sponsrad av Färjestad?
Nej, vi har lite olika sponsorer där, så att Helmia Bil tillhör en av dem, så att jag rullar en Volvo XC60. Med lite el.
Lite el, okej. Okay. Det är en hybrid alltså.
Absolut. Mm, så att,
bra att du går den riktningen.
Absolut.
Tjänar mer än en riksdagsledamot. Och där är arvodet 69 900 dollar.
Ja.
Det är väl ingen sportchef i SHL, om vi ska vara helt ärliga, som ligger under? Eller? Vad du vet.
Jag vet faktiskt inte. Det ska jag väl säga. Det vet jag inte.
Men jag tänker snittlönen i bland spelarna är ju runt 10-12 000 enligt SIK och Unionen. Ja,
mm.
Då borde ledarna ligga där någonstans också, eller vad?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att ledarna ligger lägre. Det är min känsla. Jag vet att vi hade någon sån diskussion på något sportchefsmöte i Boston för några år sedan. Och då var den lägre i alla fall. Det var den, än spelarna. Men,
kom du fram då någon slags genomsnittlig lön? Eller?
Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var då. Men det kanske var någonstans kring riksdagsledamoten. Ja, kanske då.
Jag tycker att det där, visst det är spelarna som ska göra det på visen, men jag tycker ändå det är bakvänt att det är sån stor skillnad på lönerna. Nu snackar vi också en genomsnittlig lön bland SHL-spelarna. Det finns ju killar som är upp mot 300-350 000 sträcket. Och där kanske inte ni ledare ska vara. Men med tanke på all press ni lever med och att ni får bära hunduret om det går dåligt oftast och får sparken, det är inte att man gör så med en hel spelartrupp. Jag tycker att man borde skifta på det där på något sätt. Att i toppen ska det vara bäst betalt och sen ska det sippra ner. Men...
ja, men jag håller med dig fullständigt, så att jag ska ta med mig den här podden till, vad heter det, Stefan Larsson. Så att det lovar jag dig.
Ja, men du är ju part i mål, men du kanske ändå förstår lite mitt resonemang här.
Jag förstår absolut. Jag tror att Jörgen Jönsson sa det någon gång i något mediaforum att han tyckte efter sin tid som sportchef att sportcheferna skulle ha bäst betalt. Så att jag tackar Jörgen för det också. Så att det är bra. Det är fler som ska tycka det. Perfekt.
Nej, men alltså, när man jobbar i den här branschen, jag tror inte alla supportrar förstår det heller. Att, alltså, ni är ju uppe dygnet runt, alltså med mobilen. Ni är liksom tillgängliga för oss i media, men det är ju agenter, det är spelare, det är familjer, det är allt möjligt. Alltså, ibland så funderar jag på, har ni ens någon fritid?
Nej, fritid är svårt. Jag kände för, i sommar har jag faktiskt varit ledig. Då var det lugnare än någonsin. Jag vet inte om det var efter pandemiåret att alla var så trötta och så slut och behövde sin tid. Men jag har upplevt det på sommaren att det är tufft och jobbigt och svårt att spela golf. För att då lägger man bort telefonen så blir man nästan stressad för att man har 6 missade samtal och 4 missade sms och 7 missade mail. Så det blir nästan jobbigt i efterhand för att man spelar en golfrunda. Och det är ingen skön känsla. Det är klart att det är mycket, och jag beundrar de som kanske har små barn och får ihop livet med hockeyträningar och skjutsande och fotboll och dans och piano. Det är eloge till dem, för det hade jag haft tufft med i alla fall.
Då var du på toppen av din karriär.
Slutspelet 1997, då spelade jag min absolut bästa hockey genom tiderna.
Hur tacksam är du över att Håkan Loob en gång i tiden sa, men Peter, ska du inte komma upp hit till Karlstad och spela hockey med oss?
Ja, yeah, fantastiskt. För det första var när Håkan ringde då när jag var i Tingsryd, så trodde jag att det var någon annan som låtsades för Håkan Loob. Jag hade ju åkt och jagat Håkan Loob ett par år där när jag spelade Västerås och han i Färjestad. Men det var ju såklart aldrig en fråga lön eller någonting. Det var väl fråga hur dags ska jag vara där. Okay. Så att, jag är evigt tacksam till Håkan att jag fick komma dit och spela under 3 år. Sen så fick jag ett samtal av Håkan och cykla till kansliet och fick ett tråkigt besked av Håkan att jag inte fick nytt avtal där efter säsongen 99. Så att det var ju kanske den tyngsta cykelturen hem till lägenheten och berätta för familjen att vi var tvungna att flytta. Då.
Hur stor impact har han på din ledarkarriär med tanke på alla år i Färjestad och de roller han har haft?
Men ganska stor kan jag tycka. Jag fick ju se Håkan på enormt nära håll när jag hade förmånen var där och jobba med pensionsbiten och känner Håkan privat också. Men Håkan såg alla. Han såg alla, hade tid för alla jämt. Det spelar ingen roll om det var presidenten eller om det var den som stod i kiosken eller han som, ja, publikvärlden. Han var alltid glad, han hejade på alla, han såg alla och hade tid för alla. Så att Håkan är en genuin människa.
Är det kanske där du vill försöka eftersträva att vara honom allra mest? Att ta efter det?
Ja men det försöker jag. Jag vill vara en vänlig människa mot alla. Det vill jag. Så att det kanske. Jag kanske inte har tänkt på det på det sättet. Men
det låter ju som att det är viktigt att han har lärt dig på något sätt. Att du har iakttagit honom från håll.
Ja men det
är där.
Just att man kanske beundrar han för att han hade den tiden. Fast egentligen inte hade, men han tog sig den tiden. Så det kanske har etsat sig fast lite grann.
Men jag tänker typ förra säsongen när ni slutar 8. Och det inte alls går som ni har förväntat. Händer det då att du slår en pling till Håkan eller drar iväg ett sms? Du har varit i den här situationen förut. Kan du hjälpa? Vad borde vi göra? Har du tid att bolla några idéer här?
Ja men absolut. Jag pratar med Håkan och då är det jag som ringer. Jag kan bolla både spelare och om det är något bekymmer eller sådana bitar. Och Håkan var väldigt tydlig när han slutade och sa att jag kommer inte ringa dig Peter. Du får ringa mig om det är någonting. Och det har han verkligen hållit på så att han har aldrig ringt och lagt sig i eller liksom tycker och gör så här, utan det är jag som har fått lyfta luren om jag har haft någon fundering och så. Det är också en stor respekt till Håkan på det sättet.
Och jag tror det är lättare sagt än gjort, alltså när man har varit en sån spelare och ledare att bara släppa på det, och när man går ut ur den här byggnaden, ja, nu är det andra som ska ta över.
Men självklart, jag menar, han var chef i 20 år och spelade man 11 finaler och vann ett x antal guld, så att nej, det är en av våra ytterst bästa hockeyspelare och yppersta ledare i svensk ishockey. Så att, det är häftigt att ha fått följa honom på nära håll och jag följer honom på nära håll nu också. Han är på matcherna och kollar både på våra och på juniorerna där, så att, jag stöter på honom titt som tätt.
Jag tror att det var när vi sågs i Karlstad där under förra säsongen. Jag vet inte om jag pratar om familjen 3.0 eller om det var hemvändarfesten 3.0. För vi pratade ju, Jönsson Eran kanske var den första, sen Rickard Wallin därefter. Och nu är det ju de här som vi har pratat om redan. Gillar du den rubriken om man ska sätta ut den, familjen 3.0? Eller? För ibland så finns ju en liten sektkänsla över Färjestad som ni tvingas leva med.
Ja, nej men det var ju så då. Den skapades ju. Och jag tror vi behöver tillbaka dit.
Alltså Glennert-perioden.
Ja, ni vill... alltså det ska inte vara något trevligt att komma till Karlstad. Det ska kännas som Wikegård uttryckte sig, att man ligger under med en halv puck när man kommer in. Det ska vara jobbigt. Det får inte bli att man kommer till Karlstad att det är gemytligt och en god miljö för motståndarna. Så det måste vi tillbaka till. Så att jag kan nog gilla det, familjen 3.0. Det ska vara besvärligt, det ska vara jobbigt, det ska vara tungt att åka till Karlstad. Så att det måste vi tillbaka till.
Har det varit för lätt alltså?
Absolut, det kan jag tycka. Under förra säsongen, de första 3 åren som jag fick vara med och Pennerborn fick vara med, så tyckte jag att många lag hade det besvärligt att komma till Karlstad. Förra året så var det lite för enkelt.
Är ni inte tillräckligt elaka, skulle du säga idag? Nej, ni kanske behöver den egenskapen.
Jag kanske vill att vi ska bli lite elakare mot varandra i vardagen. Det är inte så att vi ska åka och crosschecka varandra. Men vi behöver upp lite i intensiteten och vara lite, ursäkta språket, jävligare mot varandra. Kanske både ledare och framförallt spelare på träning. Mm-hmm. Även fast man är väldigt, väldigt goda vänner utanför. Men det ska vara...
Det måste tillåtas vara obekvämt.
Det måste tillåtas vara obekvämt.
Ute på isen och när det ska tas tuffa beslut.
Absolut. Det måste det göra. Så att, jag vet ju själv hur det var när man kom till Karlstad där. Det var ju aldrig någon som sa att det skulle vara på något sätt. Utan Thomas Rodin var ju en, ursäkta, grinig jäkel. Och träna med mot och med på träningarna. Claes Eriksson la ju inga fingrar emellan på träning. Så att du behöver ha några sådana som går i bräschen. Och det är klart att det vill jag att Linus Johansson ska vara, jag vill att Pontus Widerström ska vara, jag vill att De La Rose ska vara. De ska ju sätta en ton där ute, det är ju därför de är hemma. Så det kravet har jag på dem.
Så lära sig skilja på sak och person helt enkelt.
Absolut.
Det är kanske det viktigaste för er just nu.
Ja, men så är det, absolut. Så är det. Det tycker jag.
Din största motgång?
Största motgång. Ja, men den där knäskadan 1998 när vi hade den 18 december på min födelsedag.
Ja, det var så pass.
Ja, det var tungt. Vi hade en liten lättare träning där på juluppehållet. Det var några juniorer med och jag tror till och med Håkan var med som sportchef och tränade lite grann. Vi hade spelat 22 matcher innan i serien. Vi förlorade premiären mot Frölunda. Sen förlorade vi inte på 21 raka, vilket är rekord fortfarande idag, tror jag. Så att kändes grymt bra. Och åka på en korsbandsskada där och då och vara borta 9 månader och missa SM-guldet när Greger avgör 98 i Globen. Det var tungt.
Hur mycket spelade det in i att du kanske inte fick vara kvar i Färjestad? Och kände du själv att jag kan inte hävda mig på den här nivån på samma sätt som innan skadan?
Jag var ju kvar ett år efter skadan.
Ja, just det, 99 där.
Spelade,
ja. Men spelade det in på något sätt i den säsongen,
det,
tänker jag?
Absolut, det tar ju ett tag innan man, du är ju ganska försiktig i kanske första halvåret. Det tar ju lite tid efter en sån lång skada, nu är du borta 9 månader. Så att nu spelar jag hockey ganska många år efter det.
Ja, men tänk om det var en annan Peter Jakobsson, det är väl lite.
Ja, men ju, absolut, det tog ju tid kanske. Som sagt, året innan var ju kanske piken där i finalen mot Luleå och semifinalen mot Leksand. Mm. Så att det var nog en liten annan spelare och tog lite längre tid. Och sen så valde man där och då, eller Håkan valde där och då att ta hem en annan spelare. En yngre kille från NHL, Henrik Reinberg, kom hem. En liten annan spelartyp, en defensivare back som skulle ha plats. Så att, men samtidigt så allt har en mening. Jag fick möjligheten att komma till Malmö och spela där under ett par säsonger innan jag åkte till Tyskland. Så att det var kanske väldigt nyttigt för mig.
Din favoritplats?
Oj, det var ju faktiskt spännande. Nej, men Fide på Gotland.
Mm.
Fide socken som det heter. Det är ju ett fantastiskt ställe. Mor och far har ett sommarhus där. Där är det lugnt. Samtidigt så sitter vi i Strömstad här och nu har vi varit här några säsonger med hockeyn och jag har fått förmånen att vara här något annat tillfälle också, och det är fantastiskt fint här också. Men vi säger Fide socken på Gotland.
En klubb du inte gillar?
En klubb jag inte gillar? Jag vet inte om det... Nej, men jag gillar inte Frölunda. Det gör jag inte. Jag gillar inte att de slår oss i hockeymatcher. Så att, men det är klart, Frölunda gör det bra. Det är klart att det är jobbigt att erkänna det. Så att, nej, jag gillar inte Frölunda. Det
finns ju en viktig distinktion här också. En klubb man inte gillar och en klubb man avskyr. Det är två helt vitt skilda saker.
Ja.
Och det är väl ganska viktigt naturligt att man har klubbar som man... Ja, men det där, vi vill ju vara som dem.
Ja, men
och
alltså...
vi vill också skilja oss från dem.
Såklart, och nu har jag ju många goa personer i och runt Frölunda som jag hyser största respekt för. Roger är en fantastisk ledare på alla sätt och vis. Freddan gör det grymt som sportchef. Så att hade jag inte sagt mig själv så hade jag sagt Freddan då. men de har varit framgångsrika. Och det är klart att det vill ju vi också vara. Så att, därför säger jag att jag inte gillar dem.
Märkligaste detaljen du skrivit in i ett kontrakt?
Wow. Wow. Den var ju spännande.
Någon av de här hemvändarna kanske som vill ha något speciellt?
Nej, det var svårt. Jag tror inte att det är något sådär att det ska stå något, ett kilo godis när du kommer till lägenheten. Eller
nej, men precis.
Nej, alltså det...
Bara gula MMs innan matcherna vill jag ha en skål för mig själv.
Nej, alltså det kan vara någon som kanske behöver åka ett par speciella skridskor eller någonting sånt där. Men nej, inget större, svårare. Ganska basic, enkelt måste jag ändå säga. Så att nej... Det var ett otroligt tråkigt svar.
Jag hade hoppats på mer här,
ja,
faktiskt.
Ja, det hade jag nästan hoppats på själv också. Att det hade varit någon häftig pryl. Att någon skulle ha begärt någon privat plan någonstans.
Exakt.
Eller någonting.
Men eller helikopterfärd till träningen.
Ja,
eller
nej.
Där. Det hade nog skrivits som i lokaltidningen uppe i
Ja, jag kan tänka mig
det.
Men det har inte Ingenting sånt. Så det, det hoppas inte grabbarna hör det här då och ska skriva in någonting.
Exakt. Den bästa värvningen som aldrig blev av.
Ja, men då går vi tillbaka i tiden lite grann då. Jag ska väl erkänna att då var jag kanske, jag jobbade inte åt Färjestad då, men jag hade med mig Rasmus Dahlin till Karlstad.
Okej.
Okay. Hade jag. Så att Rasmus var med och pappa Martin var med. Och Karl och Rasmus kände varandra sedan pojklandslaget. Så att Rasmus och Karl var där och tränade. Vi var och tittade på lägenhet. Tanken var att de skulle bo tillsammans, de två i Karlstad. Sen var det någonting som sprack så att Rasmus var kvar ett år i Lidköping. Sen så dök han upp i Frölunda och sen vet vi hur det gick. Fantastiskt bra kille och person och hockeyspelare. Så att det var väl den bästa värvningen som inte blev av trots att jag inte var anställd av Färjestad BK där och då.
Då snackar vi 2015, 2016, ja, 2014. Alltså
2014 där. Till och med tror jag.
Ja, så pass långt tillbaka.
Så att det var ju där när grabbarna skulle börja årskurs 8.
Men
så
du var på väg att hjälpa dem där Färjestad med den värvningen alltså?
Ja men absolut, eftersom jag kände, vad heter det, så många i Karlstad och Färjestad. Så att, då hade vi möte med Klabbe Eriksson, dåvarande ansvarig på juniorsidan. Så att killarna gick i årskurs 7 då och var där och tränade med vad det nu var, U15, U16 eller någonting då och fick visa upp sig lite grann. Så att, sen kanske...
Varför sprack det?
Jag vet faktiskt inte om man inte fick ihop det familjemässigt. Jag hade ju en möjlighet att kunna resa väldigt mycket i mitt jobb och kunna vara där och stötta. Så att, det vet jag egentligen inte varför det sprack.
Det hade ju varit, alltså för Färjestads del så hade det varit stort om han hade gått via er bort till NHL. För nu kommer han ju alltid anse sig som en Lidköping, absolut. Men han har ju Frölunda stämpeln på sig också för
absolut,
all framtid.
Absolut, det har han ju. Så att, och det, nu gjorde han ju en fantastisk resa där och Frölunda gjorde ett fantastiskt jobb med han, såklart. Så att, men det är en liten, han var i alla fall där och vände ett par
dagar. Och för dig var det givet att de skulle ha tagit in honom? Om det hade,
ja,
om chansen hade dykt upp.
Självklart.
Och de tänkte kanske likadant eller?
Ja, men det är klart att Färjestad hade tagit emot han med öppna armar varje dag i veckan.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Det är lätt kanske att säga Håkan Loob i det här fallet då, men det har ju varit ganska mycket Håkan för att man varit ganska nära han och följt han både som spelare och ledare. Så att jag säger Håkan Loob.
Vi har ju pratat ganska mycket om Håkan här också. Så att, jag tänker att vi vandrar vidare i podden här för de sista punkterna. Det vill du helst förändra i ishockeyn?
Ja, det var också en bra fråga tyckte jag. Ja, men jag kan tycka att det blir emellanåt lite för hafsigt, lite för slafsigt. Det går lite för fort. Det blir svårare och svårare att kanske göra en snygg dragning eller hitta fina passningar kan man väl fortfarande göra, men det blir lättare att förstöra. Det kan jag tycka är tråkigt att det går ut på att bara vara i vägen och fysisk och sådana saker. Jag kan ju tycka det är tråkigt att man inte kan få utrymme och bjussa på lite sköna dragningar och göra lite snygga saker då.
Apropå Håkan Loob, nu kom vi in på honom här. Han gästade i podden förra säsongen. Och han sa ju att varför ska vi inte kunna tillåta att man håller i någon motståndare eller kanske hakar upp någon, för då kommer vi sänka tempot. Då kommer de artisterna kanske få ta större plats.
Det är väl kanske det jag är inne lite på, att vi kanske inte ska tillbaka till en annans tid när man spelar hockey, men det blir lite för enkelt idag kan jag tycka, om du bara kan vara en kropp och gå in, och jag uttrycker mig själv på det sättet att ibland att man bara behöver en kropp som kan gå in och döda istid. Och jag vill egentligen att det ska vara lite mer verktyg man behöver ha för att kunna vara på isen och göra ett jobb då. Men så att jag kan hålla med Håkan i det fallet. Det skulle kanske tillåtas att dra ner en liten hakning här och där. Något spelförstörande moment. Så nu pratar jag emot alla andra.
Men går det inte att ha båda delarna? Alltså de här tekniska killarna eller tjejerna, artisterna, och att man tar bort allting som är, ja, men som du är inne på, spelförstörande.
Ja, men det kanske det gör. För de får ju ändå utrymme. Tittar vi på NHL så är det ju trots allt de bästa hockeyspelarna som får väldigt mycket utrymme. Nu kanske det blir mycket att de får utrymme i powerplay. Och det så kommer det ju vara här också. Vi har ju, Frölunda har ju ett fantastiskt powerplay med Lash i spetsen. Luleå kommer vara skickliga med Omark där uppe, och vi har ju Marcus Nilsson i vårt gäng, så att det är klart, det är ju artister allihop på sitt sätt, så att det behövs nästan vara powerplay för att de ska få utrymme faktiskt.
Det här är en väldigt komplex fråga, men det handlar ju också om att den yppersta eliten i SHL är väl utraderad med tanke på att det är många andra europeiska ligor som har stärkt sina aktier de senaste åren, och det är många fler som dras över till Nordamerika tidigt också, så att det är inte samma utbud av spelarna heller.
Nej, självklart. Jag har inte exakt hur många vi har i NHL, men det är ju ett par stycken lag vi har där borta, plus då i både i KHL och i Schweiz, så att det är klart att de bästa är ju där borta. Hade vi haft, ja, Mika Zinnebajad och Niklas Bäckström och Filip Forsberg i olika SHL-lag, så hade det ju sett lite annorlunda ut, självklart. Så att det är annorlunda tider idag.
Ett lag du gärna blir sportchef i?
Ja, men det är också en bra fråga. Det är det ju, men jag kan aldrig tänka mig att bli sportchef i en bättre förening än i Färjestad, så att jag skulle faktiskt det är svårt. Det jag vet faktiskt inte, men det är klart att det är lätt att kanske säga något ställe man har varit på då som man trivts bra på, Västerås, som jag trivdes väldigt bra i, så att jag kanske får bli hantlangare till Patrik Zetterberg.
Precis. Eller blir han scout?
Kanske, kanske.
Men har du tills vidare kontrakt eller har du ett längre avtal skrivet som Färjestad?
Jag har den här säsongen och ett år till. Så att två säsonger då.
Okej. Men om det skulle kastas upp ett femårsavtal, vad skulle du säga då?
I Färjestad BK? Ja, men ungefär som jag sa första gången när Stefan Larsson presenterade tanken för mig. Vart skriver jag på?
Ja, det var så alltså.
Absolut.
Men hur gick det till? För du sa ju att du hade ett civilt jobb på sidan av, var i Karlstad. Var det att du kände att men den här hockeyutmaningen ville ha, så jag söker den, eller kontaktade de dig?
Jag hade börjat snegla lite på hockeysvängen, kanske agent, scout. Jag åkte ganska mycket och tittade på hockeyn i Karlstad som sagt. Och sen så när Färjestads juniorlag kanske var någon annanstans runt om i Sverige och jag inte åkte till Karlstad, så kanske jag åkte till Växjö och titta, jag kanske var i Karlskrona och titta, så att jag var runt på olika ställen och träffade faktiskt Micke Sundlöv nere i Karlskrona, så att vi pratade lite på läktaren där, så sa han, vad gör du här? Ja, men jag kollar på hockeyn. Ja, men du ska ju jobba med hockey, sa han. Så då grodde det lite grann där, så att jag började snegla lite på det, och sen visste jag att Håkan skulle sluta i Karlstad, och då fick jag väl höra någon fågel viska att mitt namn nämndes som en tänkbar ersättare till Håkan Loob. Och bara där så reste sig armarna, eller håren på armarna, såklart. För det hade jag kanske aldrig tänkt. Så att jag ringde till Stefan Larsson och frågade. Och det stämde ju, så att Stefan Larsson ville träffa mig. Och vi hade lite diskussioner där fram och tillbaka. Och det slutade med att jag fick erbjudande att bli sportchef i Färjestad. Och det är ju absolut häftigaste, ett av de häftigaste ögonblicken i mitt liv.
Hur känns det att föra vidare gotlänningsarvet då i Färjestad?
Jag brukar ju skoja om det. Det var väl enda anledningen till jag fick det. Det var enda dialekten de kunde. Precis. Så att, nej, men det är väl klart att det är speciellt. Och de hade ju ett mittuppslag i någon av tidningarna där i Värmland, i Karlstad, med 15 tänkbara kandidater. Och det var många, många goda hockeymänniskor i Rickard Wallin, Sanne Lindström och så vidare och så vidare. Och jag tror de kunde ha haft en tidning med namn utan att ha haft mitt namn med. Så att jag kom lite från sidlinjen, från gatan, och det är ju evigt tacksam att Färjestad vågade satsa på mig i den rollen.
Hur mycket känner du då att du måste bevisa dig att du är tillräckligt bra för att behålla den här positionen?
Nej, men alltså, jag vet inte om det är bra eller dåligt att ersätta Håkan Loob, för att kliva in i Håkans skor med 20 år som sportchef, vd, 11 finaler. Du kan aldrig nå det. Det är helt omöjligt. Du hittar inte den framgångsrika tiden i svensk hockey som han var med och byggde upp i Färjestad. Så att på ett sätt kanske det var okej. Okay. Att hans skor var kanske för stora att fylla. Helt enkelt. Så att jag tycker jag har fått gjort min resa.
Det är liksom ingen värdeersättare egentligen som nej, du resonerar?
Och nej, hade det varit någon annan så det är helt omöjligt. Hade det varit Scotty Bowman så hade det varit lika jobbigt för Scotty Bowman eller Steve Eisenman eller någon annan. Så att Håkan har presterat på ett sånt ofantligt sätt. Hyllning till Håkan hela tiden.
Ja, jag märker det. Vi återkommer till honom.
Ja, vi ska kanske ringa och fråga om jag får låna pengar av honom.
Precis.
Så att nej, jag tror att på ett sätt kändes det kanske skönt att han, ja, som man slapp jämföras med någon annan.
Där är du om 10 år.
Om 10 år? Ja, men då kanske jag inte är sportchef längre. Jag hoppas att jag får vara sportchef och att jag kan hålla på med hockey. Men jag säger att då är jag scout för ett lag i NHL.
Okej, det är någonting som lockar alltså att testa på det.
Ja, men jag vill fortsätta att jobba med hockey och jag älskar att träffa människor, jag älskar att träffa drivna människor och jag såklart älskar jag hockeyn. Så att det är nog en liten sån här bit som jag skulle vilja prova på.
Och så kanske ni har bockat av något guld längs resans gång där också.
Annars
det är ju 10 år sedan nu.
Så att... Absolut, och annars är jag nog inte sportchef.
Det är så enkelt alltså.
Ja, men det handlar
inget guld.
Ja, men det handlar om resultat såklart. Det gör det ju. Sen kan du ha oflyt och få skador och sådana saker. Men det är klart att du måste ju ändå säga att saker och ting går framåt. Så är det.
Jag undrar om inte vi ska gå ut och ta tillvara på den här vackra dagen i Strömstad. Det är solen som skiner och det är runt 20 grader. Sommaren har inte riktigt släppt taget än.
Det låter härligt och det är väl inte så många sådana här fina dagar kvar. Så det passar väl utmärkt.
Stort tack för att du var med i Hockeypuls podcast. Jag uppskattar det väldigt mycket.
Stort tack för att jag fick vara med.
Och jag säger tack till alla er som har lyssnat på det här också. Det finns ju många mer avsnitt i Hockeypuls poddkatalog, så ni kan ju bara liksom, ja, men titta tillbaka på de drygt 120 avsnitten som har producerats hittills. Och sen kommer det ju framtida gästavsnitt varje torsdag framöver också. Har ni några tankar eller funderingar, kanske gästförslag, då finns jag på adam.johansson@expressen.se eller sociala medier, även fast jag inte så aktiv där. Okej, tack för oss. Det här var Peter Jakobssons avsnitt.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.